Och här har jag jättehögt på mig. Ja, men jättegärna mjölk.
Hi, this is Klaus Meine.
Om man vill vara lite bredare kan man säga Hägersten bara, eller så säger man Hökmossen.
I Hägersten.
Hökmejs.
Hej och välkomna till podden om flickor, bilar och sport, avsnitt 19, eller som jag brukar säga, säsong 2, avsnitt 2, i och med att det, vi hade ett kort uppehåll.
Ett Ulf Lundell-uppehåll.
Ja, ett Ulf Lundell-uppehåll. Vi sitter faktiskt inte på Gullmarsplan som vi brukar, utan vi sitter i Hökmossen i Hägersten. Och bredvid mig har jag min gode vän och poddkollega Tony Johansson. Hur är läget, Tony?
Det är bra.
Härligt. Vad har du haft för dig sen sist?
Ja, det var mycket. Det var Dortmundfesten där efter förra podden. Och sen har det varit jul, nyår, Kings Call framför allt.
Just det.
Det har varit väldigt mycket.
Hur var Dortmundfesten, tycker du?
Den var väldigt lyckad.
Väldigt lyckad. Det var...
Ja, alla gick hem med Rob Halford-screenade, som vi säger.
Just
man
det.
Ser bara män efter det.
Ja. Det vill vara härligt.
Ja.
Vi har en gäst. Eller snarare, vi är gäster hos en person som sitter mitt emot oss. Som heter...
Marcus von Boisman heter jag.
Hej Marcus. Hey. Välkommen. Tjena.
Vad kul att ni kunde komma hit.
Ja, det var kul idag. Att du släppte in oss.
Ja.
Har du vilda djur här ute?
Det har inte sett allt för mycket, men... Det beror på vad du liksom räknar in i, ja, i vilda djur. Det kan
sticka upp en och annan
konstig filur här.
En annan A-lagare. Finns ju för övrigt på Gullmarsplan också.
Mm. Ja. Men Marcus, vad är du för en filur?
Ja, vad är jag? Jag är väl nu för tiden, mest av allt kanske, sångare i lite olika band.
Just det.
Och brukade också vara sådär... En ganska duktig art director, men sluta med den.
Du är rockstjärna på heltiden.
Det hände en grej.
Ja, precis, det hände en grej. Men nej, så att ja, det är väl det som jag håller på med främst, kan man väl säga.
Men bland annat i ditt och mitt och Lars band Stormen.
Exakt.
Sjunger du ju i.
Precis, vi har ju Stormen som vi ska kanske få Ashley till vagnen och göra någonting nytt.
Ja,
också
vi har också gjort ett jättekort uppehåll, ja, sen vi släppte debutalbumet.
För snart 4 år sedan.
Ja, precis, ja, innan pandemin.
Men det var ju ett lyckopiller, så att den vill man ha en uppföljning på.
Ja, precis. Det var ju upplyftande för alla som fick höra den.
Men, ja, fantastisk sen, platta för övrigt.
Ja. Ja, tack.
Sen efter det så har jag ju då ett band som heter Knights of the Realm, som är tillsammans med Lars Sköld och Magnus Henriksson.
Från Eclipse.
Och numera också kanske till och med Mats Rydström också.
Ja, ah.
Kan det vara? Kan det vara?
Men han är en outa det så här.
Det vet jag inte. Men det är i alla fall vi tre.
Ja.
Och en till. och sen har jag också på senare dagar råkat bli sångare i det gamla bandet Tank, som ja, där jag håller på och skriver ett album tillsammans med och ska ut och spela lite grann.
Det är så, verkligen kul. Stenhårt. Det är så här legendariskt new wave och British heavy metal band som jag tror upptäcktes av Lemmy. Han tog dem under sina vingar i alla fall, och de och Girls School var ju permanenta förband åt Motorhead. Och jag vet att deras debutplatta Phil Thorne Hates 82, grym skiva. Klassa som en av de bästa New Wave och British Metal-plattorna som någonsin har släppts, och den producerades av Foster D. Clark i Motörhead.
Just det.
En sån sak.
Det kan man nästan höra.
Ja, också, det låter litegrann väldigt mycket Motörhead, ja, fast lite punkigare, lite stökigare. Mm. Så ni förstår att det är bra rock'n'roll liksom. Ja, och det är faktiskt, du på tanke med att, på tanke med tanke på, heter det, mm, att du är sångare. En som har sjungit i Tank är faktiskt Dougie White. Han har sjungit då Rainbow, Yngwie Malmsteen, Michael Schenker och Alcatraz. Så det är en stor väst att fylla.
Det är så det kan kännas lite grann ibland när man tänker på det. Det är ju så konstigt det där, för att jag har ju hittills allra mest jobbat tillsammans med Mick Tucker, som är en av gitarristerna i Tank, och vi har skrivit...
Det är inte trummisen i Sweet, nej.
Nej, det är precis, det kan ju missförstås det där. Men och vi har ju skrivit massa låtar tillsammans till ett kommande album som dyker upp någon gång, kanske i år, eller vi får väl se hur det blir. Och det känns ju ganska liksom, efter ett tag, ganska intimt och inte så stort i sig, liksom, om du förstår vad jag menar.
Men just det där man jobbar på distans och skickar filer till varandra. Och
precis.
Så det blir liksom, det som vilket annat projekt som,
ja,
helst.
Ja, jag menar det är liksom, idag sjunger det här, imorgon sjunger det där, och skriver någon låt med den, mm, och skriver någon låt med den och sådär. Men sen så när man liksom, jag kommer ihåg någon kväll när jag satt och såg någon Tank-dokumentär, och då började man svettas lite grann så här.
Det var så här.
Och så när jag dök upp på någon bild i slutet också, this is the new lineup. It's like, okej.
Lite såhär Anvil, fast bra.
Ja, precis. Ja, vi hoppas det i alla fall. Ja, så det är ju spännande, verkligen, får man säga.
Men ni har lite, du ska över till Texas i april, eller?
Ja, precis. Eller i mars, slutet av mars. Så tanken är ju att...
Tanken?
The tank är ju att någon gång i den veckan där så åker jag över till Storbritannien, och sen så ska vi repa lite ihop alla gubbarna som... vi ju inte har kunnat göra då innan. Det är ju ett väldigt internationellt projekt det här just nu. Vi har ju Mick Tucker, han bor ju i Amsterdam. Vi har Cliff Evans som bor i någonstans UK. Jag vet inte riktigt var. Sen har vi Gav Calvin, Newcastle. Sen har vi trummisen Carl Wilcox som också trummis i Diamond Head, joinade ganska nyligen och som bor i Frankrike. Så att det är ju ett spännande projekt. Och så jag då som bor i Hökmossen i Sverige.
Just det.
Så att, vi ska i alla fall försöka repa i två dagar, och sen ska vi spela någon förbandsgig kanske någonstans i Storbritannien, för att sen åka över till Houston och spela på festivalen Hells for Heroes, som är en stor festival där bland annat våra vänner Candlemass ska spela efter oss där och lite så.
Och, coolt.
Så att det
är jävligt coolt.
Det kan bli något kanske.
Så du har fått lära dig massa Classic Tank, för den säljs väl in som Classic Tank set.
Precis, den här första i alla fall festivalspelningen är ju, vi kommer inte spela något nytt material, utan det här är ju framförallt kanske de, vad kan det vara, 3-4 första albumen som vi ska framföra där och låtar från. Så det är ju klassiker som Shellshock,
fantastiskt.
Barefoot Over Glass och
öppningslåten på debutplattan, ja, fantastiskt.
Och vad kan det vara mer?
Kör ni The War Drags Ever On?
The War Drags Ever On.
Min absoluta favoritlåt med Tank.
Så att, det har jag fått sätta mig in i då såklart. Försöka. Och det där tycker jag är säkert spännande, för att, vet man, Mick skickar mig lite nya bakgrunder på de gamla låtarna, för vi skulle spela in dem igen, bara för mest för oss själva, för att se hur vi låter nu och sådär allihopa. Men det är ju någonting med, även om man har ett modernt sound och liksom det på ett plan kanske låter bättre än de här gamla, så är det ju ändå, så sätter man på de här gamla plattorna från 80-talet så är det så här, you can't beat that.
Nej, det är raw power på något sätt.
Ja, och det är ju någon charm i de där inspelningarna som är svår att återskapa, men vi gör ju någon ny grej av det här som vi får se hur det ska tas emot då, men
ja, det är skitspännande. Vad kul.
Skithäftigt. Och både Tank och Diamond Head är ju så här James Hetfields och Metallicas favoriter, eller hur?
Ja, precis. De
De var ju också ute på Ride the Lightning-turnén, så var ju Tank förband hela den svängen i USA. Så de spelade ju ihop, och Tank var ju ett av de där banden som Lars Ulrich och Hetfield har pratat om, liksom som var deras inspiration för att dra igång vad som sen blev Metallica då. Men så att,
och det är också mindblowing.
Det är också mindblowing på ett sätt att det är så.
No pressure.
Så det är alltid lite coolt när man ser Hetfield spela i Tank merch och sånt. Även nu då, när de är ute och kör. Så det är coolt på ett sätt.
Vad kul. Men du har ju nästan varit på väg till USA med ett av dina gamla band. Du spelade trummor och skrev och proddade för ett band som heter Wind Up Deads.
Ja, precis.
På 2000-talet.
Ja, nej, men vi hade ett band som hette Wind Up Deads, och vi hade ju jag vet inte riktigt vad som började vara, men på något sätt så blev vi i alla fall signade på ett amerikanskt bolag. Vi hade en amerikansk manager som var on. Jag tror faktiskt att det från början var Ross Robinson var det, som upptäckte oss, som man kunde göra faktiskt back in the days på MySpace.
Mm, just det.
Så jag fick ett långt mail från Ross Robinson och trodde ju såklart typ att det var ett skämt. Liksom, man vet ju inte. Men det visade sig att han var väldigt intresserad, och han ville göra någonting med oss. Så att han hookade upp oss då med ett management i USA som började dra och fixa och dona, som då till slut resulterade att vi fick en deal då med ett amerikanskt bolag. Sen så i samma veva med det så lyckades vi också få lite så här låtar placerade i lite tv-serier. Så vi hade någon en ganska bra exponering i Gossip Girl när den kom där 2008.
Reverse of Shade, 2008.
Ja, precis. Så att det började hända lite grejer där.
Den spelades även i One Tree Hill, vet jag.
Ja, precis. Så att vi hade lite flyt där. Och det här var ju samband med då att vi skulle släppa plattan och sådär. Men så minns jag bara att det här var ju kanske 2008, 2009 någonting. Och ni vet vad som hände 2008 någonstans där, när hela USA rasade samman bara helt plötsligt, ekonomiskt ju.
Just det.
Det var ju den här stora bankkraschen som skedde där.
Just det.
Och jag kommer ihåg, och vi hade ju inte riktigt här i Sverige, det hade inte hänt här än. Det var lite fördröjning liksom innan man förstod allvaret i det hela liksom. Så att, jag kommer ihåg att vår amerikanska manager ringde mig och var så här. Bara, tjena, är allt bra? Så här, funkar allt bra? Vi skulle ju åka över till spela South by Southwest och allt, fick massa coola grejer som var
på
gång.
Ja, men du skulle åka med Dave Matthews
Band. Och Dave Matthews
band
skulle vi åka med.
Var ju inbokat.
Ja, allt vad det var.
Och sen var det väl någon som dog i det bandet?
Ja, det var ju dessutom också det. Ja, det var väl saxofonisten kanske? Nej, ja, vem det nu var. Kan inte hitta på vem som dog här, men det var någon som dog där. Men alltså, allt det där hände, och han ringde i alla fall mig och var så här: jag har ett litet problem bara med allt det här, hur vi ska göra med allt, för att jag har ingenstans att bo längre. They took my house. Så här, jaha, okej, okay. Så jag vet inte hur mycket jag kan hjälpa till längre, och så här, okej. Okay. Och sen så förstod man de kommande månaderna som hände, så att okej, det håller på att gå dåligt för folk liksom på riktigt här, och allt möjligt. Sen så hör nästan samma samtal från vårt skivbolag, var också så här: hi guys, you know what? I have some problems over here. Det var också liksom, det var inte goda tider liksom. Så att det skedde ju, det resulterade väl i att vi gjorde istället försökte göra en liten satsning i Europa och gjorde en Tysklandsturné och lite sådär. Men liksom, vi hade inte något grepp om Europa. Vi hade fått lite tension i USA ju med det här. Men i Europa var det ingenting liksom riktigt, så att det hände liksom inte egentligen. Nej. Så att det rann ut
i sanden.
Ja. Vi gjorde ett album till, men då kommer jag också ihåg att samma dag som
plattan släpptes, tror jag det var, så ringde sångaren till mig och var så här: du, jag har funderat lite grann och jag tycker inte att det är så kul. Jag vill inte göra det här längre. Så här, bara, men fast, nu släpptes ju albumet idag. Så att, du ska inte vänta lite bara. Ah, men jag känner nog att det
låter så lite så här, det har fläppat drama över hela.
Liksom. Ja, ja, men det var verkligen så här. Ja, men okej. Okay. Där var vi liksom. Ja. Så att det blev ju ingenting mer med det. Men ja. Här är vi nu i alla fall.
Ja. Det. Och det är nära nu också. Mm. Vad som helst kan hända.
Absolut, jag säger ju det. Att ingenting händer ju förrän man sitter liksom, man går upp på scenen i princip. Liksom. Så att så det kan man väl alltid lägga till att you never know. Liksom. Det
you
kan
never know.
Skita sig allting. Men vad fan. Ja.
Det är som det är.
Köra på liksom. Mm. Får vi se vad som händer.
Ja. Har man en stridsvagn som maskott så kan ingenting gå fel.
Det känns ju som att man skulle kunna ta lite mark liksom, på något sätt. Med den där tanken som kom in.
Ja. Verkligen. Här kör vi en bumper.
Ja.
Men Marcus, hur började det med dig? Med dig och musiken? Vad hände?
Ja,
vad var det som gick fel?
Vad var det som gick fel med mig egentligen? Nej, men jag kan väl säga så här då, att jag hade ju jag började spela med ett gäng grabbar när man gick då i högstadiet typ, och hade ett band som där vi började bli ganska seriösa, som heter Hostile Youth.
Just det.
Som kom någonstans i den här grunge vevan liksom, så att det var väldigt mycket Alice in Chains och Pearl Jam och hela den världen som pågick någonstans runt omkring liksom.
Och då var du frontman, sångare och lead gitarrist.
Ja,
och
precis.
Main songwriter.
Ja, det var väl ganska mycket så på den tiden. Och så att jag höll på med det där. Vi höll på med det där ett tag. Och på den tiden så fattade man ju ingenting riktigt om hur saker funkar. Så att det var ju som man brukade göra, att man liksom repade 4 dagar i veckan och blev helt okej okay, liksom, sådär, på att spela. Vilket kanske var det man behövde på ett sätt också.
Ja.
Back in the days. Men sen att man liksom inte riktigt förstod den här kopplingen till att det kommer inte komma någon och knacka på replokalsdörren liksom, och fråga om ni vill göra någonting.
Nej, det är sällan.
Det är sällan det inträffar liksom, så att så det var väl lite den grejen, att man gjorde några demokassetter och lite sådär, men jag vet knappt om de kom någon vart liksom till slut sådär. Men sen så spelade ju min brorsa då, Henrik, tillsammans med dig, Allan.
Just det.
Och Thomas Ren.
Just det.
Det var ju ni.
Ja.
Ja, och ni spelade väl, ni hade väl spelat med någon trummis som...
Ja, men vi hade
lite olika sådär kanske.
Pågående trummisproblem. Vi ville helst... helst av allt ville vi ha Matte Ander på trummor. Som,
just det.
Också, vi har nämnt honom tidigare. Han har spelat trummor i Lyckliga kompisarna. Han är en av de första basisterna i Opeth.
Mm-hmm. Faktiskt. Var han det också?
Jajamän. Men just då så han hoppade in och hjälpte oss på några gig vi hade inbokade och på någon demoinspelning och sådär. Men han ville hellre spela bas och sjunga i sitt dåvarande band Åfors byalag,
just
som det hette.
Just det, kommer jag ihåg lite grann.
Så vi hade ingen trummis. Men då sa Henrik, ja, men min lillebror kanske kan spela trummor. Men då skrattade ju vi bara och sa, men han spelar ju gitarr och sjunger. Klart att han inte kan trumma. Jo, men han kan nog trumma.
Mm.
Och då var du, jag tror vi var runt 20 och du var 16-17,
ja,
tror jag.
Just det. Ja,
och
det
så kom du till replokalen och så visade det sig att du var en jävel på trummor också.
Ja, nej, men det blev ju, ja, jag började ju trumma med det som då hette Dry Dive. Och ja, det var ju kul, men jag blev ju lite fast där i några år. Det känns ju som att det var jättelänge, men det var ju inte jättelänge egentligen när man ser tillbaka på det.
Två, tre år
kanske som vi gjorde något självproducerat album som, ja, det får man väl säga. Och även det låg i grungens tecken kanske på något sätt.
Och vi hade också samma problem, att vi bara stod och harvade i replokalen och hoppades att någon skulle komma och knacka på liksom.
Precis.
Och så målet var att göra ett album, och när vi hade gjort det så hade vi inga mer mål. Så då rann det bandet ut i sanden också.
Ja, precis. Ja, det var intressant just det där att vi... Att man var så oerhört välrepade for no good reason. På något sätt att man bara stod där och bara, satan vad tajt det är nu.
Ja. För att lira på...
Vad gör vi nu? Vi testar en annan låt och ser om den är tajt.
Fritidsgården i Skärholmen.
Ja, den är också... Nej, men för att lira på Huddinge Rockdagar. Mm. Som i och för sig hade dragit dit Eldkvarn eller Noise eller något som headline. Mm. Men vi spelade ju 16 på eftermiddagen för 8 personer. För då hade ju ingen kommit.
Jag kommer ihåg det här, jag har minne från Huddinge Rockdagar just när vi kommer dit bakfulla som påse nötter liksom allihopa. Och av någon anledning, så, jag vet inte hur vi tänkte där, men vi körde en cover på den här låten
Hair of the Dog.
Hair of the Dog.
Just det.
Nazareth.
Ja, yep. Nazareth.
Fantastisk
och,
låt.
Jag kommer bara ihåg att Thomas fastnade lite grann i vinkelvolten i någonstans
i låten.
Ja, men
vi hade en cue att han skulle börja på refrängen igen och sen skulle vi köra, avsluta låten. Men istället så står han och bara skriker bitch, 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 bitch. Och vi bara står och matar. Så bara, hur ska vi sluta låten nu då?
Ja, titta oroligt på varann. Ja, jag vet inte. Han verkar ha någonting här som han håller på med. Bitch, bitch.
Ja. Ja. Men man har ju lärt sig lite.
Jag kommer ihåg också, efter jag var ju bara 16 år då tror jag, eller någonting 17 kanske. Och samma kväll så vet jag bara, det här är en väldigt parentesigt inlägg i det här, men då vet jag att vi hade någon avslutningsklassfest typ i 9:an eller 8:an eller vad det nu var.
Okej.
Okay. 9 måste det ha varit kanske. Eller gymnasiet, ja, fan man är ju inte vet jag, någonstans där. Och jag fick en sån jävla smäll på käften, kommer jag ihåg, den kvällen senare.
Okej.
Ja, det var en liten parentes. Jag bara kommer ihåg, la ihop de minnena med varandra och kommer ihåg att det var så här, woho, kul fest.
Men hörru, trummandet, det ledde dig ju vidare sen till det som blev The Wind Up Dads, där du först spelade trummor.
Just det,
och
precis.
Det ledde också till någon slags karriärhöjdpunkt när du fick en artikel i den mest prominenta trumtidningen som finns i hela världen, Modern Drummer.
Ja, det var ju lite...
Hur gick det till?
Märkligt, för att det var ju ganska bra igång allting där med det här Wind Up Dads då, som vi hade ju mycket på gång och saker skulle hända och allting. Och så hade vi... Och vi hade den här amerikanska managern, så hade vi även en svensk manager som Micke Sundén, som tyvärr inte är med oss längre, men som var ja, men pushade grejer och fixade och donade. Så att han på något sätt, tror jag att det var han i alla fall, fixade någon slags deal för mig med PDP Drums. Jag hade någon spons på trummor och sidjansymbaler och trumpinnar och allt möjligt och grejer och sådär. Och jag, även om jag då kunde kanske spela trummor ganska bra. De trummis har jag ju aldrig varit i den, det att jag kan någonting om det. Så jag kommer bara ihåg hur jävla pinsamt det var när jag skulle sitta på kontoret på någon slags, där jag skulle sätta ihop ett trumset. Vad jag skulle ha för trummor. Så jag sa, vad kör du för virvel då? Ja, det är som en sån här vanlig liksom som man...
Man slår på.
Vad har ni för olika... Vad brukar man ha? Jag hade ingen aning. Liksom. Jag var så här, ja. Men ta, ja, men där, fick hitta på någonting där i farten. Liksom, och så där. Sen så skulle jag då göra någon artikel i Modern Drummer och allt möjligt där. Och det, ja, det kändes ju alltid... Det är lite läskigt liksom, när man inte riktigt bottnar i... Jag tycker så här... Ja, jag har ingen aning om vad jag pratar om, men okej.
Okay. Neil Peart, Ian Pace.
Ja, precis. Och Marcus från Boisman kommer in. Ja. Nej, så det är spännande, men konstigt ju.
Ja.
Men det är som livet i allmänhet. Man har ingen aning om vad man håller på med.
Nej.
Man undrar bara när någon ska avslöja bluffen.
Verkligen. Liksom. Jo, men fake it till you make it, det är väl det som man går på i nästa
läs. Brukar lyckas ganska bra för de flesta.
I bästa fall så kan det funka liksom.
En fråga, Marcus. Du spelar trummor, du spelar gitarr, du skriver låtar, du producerar, du sjunger. Är det någonting du inte kan spela? Spelar du bas och keyboard också?
Ja, det gör jag väl lite grann, får man säga. I alla fall så pass att jag kan fake it till I make it, som ja, vi var inne på lite grann förut här. Men, nej, men på något sätt, jag gick ju någon musikutbildning efter gymnasiet någon gång där. Och då var det att man skulle... Det var egentligen någon inriktning på ljudteknik, men man skulle ändå spela man skulle ha ett eget instrument liksom och sådär. Så att då var det så att han som då tog in, man fick göra någon audition,
inträdesprov
och sådär. Så jag gjorde ju någon sånggrej. Och då satt han sig ner efter, eller jag fick komma tillbaka eller hur det var. Och han var så här, men jag tycker liksom att du är jättebra så här, men det är det att vi har liksom fullt här på sångar. Vi har jättemycket sångar och så där. Mm. Spelar du bas? Ah. Och så här, ja, det kan jag också göra. Så här. Och då så här, då du kan väl bara...
Hur många strängar är det?
Och du var så här, du kan väl spela in någonting lite när du spelar bas? Mm. Ja, men jag gör det då. Så gick jag hem och typ på Porta-studion, du vet, hooka in en bas och spelade lite bas. Skickade till honom. Så var det så här, ja, du är basist nu här i ett år, liksom på den här skolan. Bland basist. Så jag hade så här baslektioner med, du vet, spela jazz och såna grejer på bas. Fake it till you make it återigen här, va?
Ja, det är fantastiskt.
Men hörru, vilka gick samtidigt med dig på SMK? Det var SMK på München, eller hur?
Ja, precis. Det var ju...
För du gick aldrig Kulturama,
Klas Bas.
Gick du Kulturama innan? Nej?
Jo, jag gjorde Kulturama det. Innan också. Sång, faktiskt.
Just det, sånglinjen, ja, ett år.
Daniel Palmqvist gick just där det. Då, minns jag, som gitarrist. När jag gick på Stockholms musikkonservatorium, som det hette då, var det ju tillsammans med bland annat då, kan inte komma på, förlåt.
Mats Karlsson, 220.
220 volts rockmats.
Just det. Mats Karlsson.
Han gick i min klass också. Fantastisk människa. Och sen var det ju även Klas Bas, som jag sa. Jag vet bara att han kallas för det. Ja. Jag kommer inte ihåg nu vad han heter, men förlåt för det. Och sen... Lollo.
Just det.
Lollo
som är husbandsbasist, ja, i Kings Cole-bandet i massa år.
Among others, såklart. Men ja. Jag vet att året efter så gick ju Erik Mårtensson och Magnus Henriksson faktiskt.
Ah, okay.
Men jag var först.
Så du var ett år från att kanske vara med i Eclipse.
Ja, precis.
Oklart vilket instrument då.
Ja, precis. Ja, precis. Kanske bas då.
Eller kanske trummor.
Eller trummor, ja.
Ja, ja. Men du spelar alla instrument, du skriver låtar, du proddar, du sjunger. Så att det är kul att vara här hemma hos... I Hägerstens Aldonova, kan
man
ju säga.
Ja, men en riktig renässansman. Mm.
ja, just det. Ja, nej, men det är ju ganska handy när man sitter och skriver själv i alla fall. Och så där, att man kan få till saker i sin ensamhet.
Ja, det förstår jag.
Man sitter alldeles ensam. Hemma i kalsongerna.
Som när du skrev första låtarna till Stormen. Så.
Ja, så lite ensam. Så. Ja, precis.
Ja. Ja, för Stormen börjar ju som ditt lilla projekt. Och sen... tjatade jag med mig där. Och sen the rest is yet to be history.
Yet to be history, ja precis. Nej, men det var ju lite, egentligen, det som blev Stormen var ju från början egentligen kanske ett uppdämt behov. För jag hade mitt eget företag på den tiden och höll på att producera reklam och massa saker hit och dit. Vilket kan, nästan åt upp mig, kan man väl säga. På kreativt och själsligt och allt möjligt. Nej, men jag var inte i toppform i alla fall, kan man väl säga, under några år där när man plöjde ner sig i den verksamheten där. Men sen så tror jag att det var... Jag började prova och testa och skriva lite musik liksom igen. Och någonting hände, du vet, lite sådär som så man bara... Vänta nu, fan är det här? För att det som jag hade skrivit innan hade ju varit väldigt fokuserat egentligen på Wind Up Dead. Så hela den genren, om man säger så, som var ju någonting annat. Men
någon
så
slags indie-pop.
Indie-pop-genre, sådär, lite så. Men så hittade jag helt plötsligt någonting kanske i mig själv och i min egen röst och lite sådär som var så här, men vänta nu, det här är någonting annat.
Du tänkte, but I'm a rocker.
I'm a rocker, for fuck's sake. Så att då var det lite som att öppna en kran, så det liksom bara började ramla ut låtar liksom, som bara var på något sätt självklara egentligen. Och sen så jag spelade upp lite grann för dig då, Allan. Ja. Och du var ju så här, oh, men, kan, det är inte bra om jag är med här också då. Jo, det kanske är bra.
Och jag fick också den stora äran att lyssna på låtarna och vara med och välja ut lite vad som skulle vara på plattan, kommer jag ihåg. Mm. Ja.
Nej, men så att vi vidareutvecklade det där lite grann får man säga, skapade ännu fler låtar och sådär.
Vi lyckades ju skriva lite tillsammans också, som höll måttet.
Och sen så kom ju Lars Sköld också med som trummis då, så vi helt plötsligt liksom var ett band och gjorde det här på riktigt på något sätt. Så det var ju kul, och det känns ju som att jag kanske någonstans, eftersom jag de senaste, vad ska vi nu säga, 2 åren har liksom varit bäddad i någon form av heavy metal grej, va, med allting som har hänt här med både Knights of the Realm och Tank och det, så tror jag att det ligger någon slags sån här oöppnad kran där inne som skulle behöva öppnas också, kan man ju säga, som behöver behandlas med svenska ord kanske då.
Vi ser fram emot det.
Är det något du vill tillägga om dig själv och det du gör och står för eller har gjort?
Jag vet inte egentligen, men man kan väl bara säga egentligen att på något sätt så känns det som att det som känns väldigt skönt de senaste, hur säger jag, 2-3 åren här, att det liksom har landat någonstans i också att det är det här som jag vill göra och vill hålla på med, och lite sådär som man tänker såhär, varför har jag inte liksom gjort det här helhjärtat ordentligt förut egentligen, såhär, men för att inte fastna i det så kanske liksom, men det händer nu och det är jävligt kul. Och jag ska också säga, tillägga faktiskt en stor jätte tack och så till Pontus Nordgren, Hammerfall Pontus som vi kallar honom i här, va? som har varit den connectionen som har gjort att hela den här tankhistorien ens har hänt. Så det ska jag verkligen
också säga. Ja, för det var Pontus som tipsade mycket om dig och så att ni fick kontakt.
Precis. För att det kan ha varit ett år sedan någonstans, dagen innan julafton, satt jag här i den här lägenheten där vi sitter nu och hade precis flyttat in.
Nyseparerad.
Nyseparerad och fräsch, som man säger. Och tror att jag skickade ett sms till Allan och min bror och var så här, vad gör ni? Ska vi inte ta några lite uppesitta kväll? Så var det så här, Marcus, vi har familj och så här, så du kan inte klockan 20:00 liksom på dagen innan julafton tror att det här kommer hända liksom. Och så här, nej, jag kanske inte gör det då. Så tänkte jag så här, jag tar på mig vinterjackan och går upp till hägen här uppe och tar en pizza själv här och tar en liten öl liksom. Så går jag upp till hägen och ställer mig vid baren och ska beställa. Så hör jag liksom från ett mörkt hörn, hör jag, jaså, man hälsar inte. Tittar jag och ser Pontus sitter där separerad och fräsch. Så sen var det väl så där,
så tragiskt det låter.
7 timmar senare, 2 glada killar liksom i Pontus studio. Ja, och sen så vidare och så vidare och så vidare. Så att stort tack till honom i alla fall för att dragit in mig i den här skiten, man.
Ja, men det är mycket tillfälligheter som
så är det
i den här branschen. Vad var den första konsert du var på?
Jag skulle säga första konserten i alla fall, om man tänker sig, som jag kan komma ihåg, det kan ju varit något man sagt något skit innan liksom någonstans, men riktiga sådär när man verkligen ville gå och se, det var ju Monsters of Rock, Globen, vad kan det ha varit?
89 eller 90?
90 någonting. Whitesnake,
Choir Boys,
Poison.
Kanske
det var de tre. Och det pinsammaste av allt så här i efterhand var att anledningen att jag var där var för att jag ville se Poison.
Det är okej idag.
Det är okej idag.
Man får
Jag var också där och jag kollade två låtar på Poison. Sen gick jag ut och tog en öl.
Jag kan förstå det på ett sätt.
På att det skulle ta slut.
Jag minns faktiskt, till och med back then, att man var så här. De hade väl precis, var det den här Unskinny Bop-plattan och det som de hade precis kanske släppts, möjligtvis.
Möjligtvis.
Och det var, jag gillade det där och sådär. Och sen så liksom, och han hade så här fyra baskaggar och det var ju fint och snyggt och sådär allting. Men så bara, det låter inte riktigt som plattan direkt. Det är lite, ja, men. Det, och sen så vet jag att jag kommer ihåg när, man hade inte riktigt förstått det här konceptet än av att de var supports och så var det egentligen Whitesnake som var ute och spelade. Liksom, man hade inte riktigt fattat att man bara, åh, vilka bra band vi kan gå och se här. Mm. Men så när man såg Whitesnake, och det var ju på den tiden när Steve Vai spelade också, och det var så här, här är ganska bra.
Ja. Steve Vai hade släppt Passion and Warfare, sin första riktiga solplatta. Mm. Så han fick ju köra, tror jag, två eller tre låtar från den i setet. Så det var liksom Whitesnake och sen fick Steve Vai en liten
slott.
Solospot i setet. Och jag var ju Steve Vai freak då. Så jag var ju, ja men det var...
Ja, det var speciellt. Men det var väl den första som jag kan komma ihåg. Och jag minns i alla fall att det var liksom inte så här... Det var inte så jättedyrt att gå på konsert, har jag någon minne av i alla fall. Att det var liksom inte som att man... Det var ganska enkelt på något vis.
Jag tänkte vi kan på tal om konserter, vi pratade i förra avsnittet om Draken, om legendariska Draken giggen 83, och kom på att det är kanske inte alla våra lyssnare som vet vad Draken var.
Just det.
Alla är inte uppväxta i Stockholm. Nej. Men låg alltså på en gammal biograf på Fridhemsplan.
Ja, Drottningholmsvägen.
Ja, precis. Och
precis när man kommer upp från 100 knutars backe heter den, va? När man åker in från Essingeleden upp mot Fridhemsplan, så ligger den direkt på höger sida.
Precis.
Det ligger någon Löwenbräu och skylt, någon krog där.
Klassisk helt krog, ska jag säga.
Löwenbräu.
Just det.
Men alltså, kolla upp lite här. Första konserten på Draken var faktiskt 82. Så att det var ganska... Kort innan de...
Det var ju en biograf.
Det var en biograf, men när de började med konserter. Så första konserten var faktiskt i november 82. Det var UB40.
Okay. Mm.
Och den sista konserten på Draken var september 92. Så det var bara under 10 års tid. Och det var ett band som är bekant i den här podden. Det var Pretty Maids.
Oj.
Jaså.
Var de headline?
Ja. De spelade. Sen så stängde det igen då som
jag måste flika in, jag missade ju alla de här klassiska konserterna. Ozzy, Accept och Dio på Draken. Men brorsan drog med mig på Hans and the Wolf United. Ah. Så det är den enda konsert jag har sett på Draken.
Jag har sett, förutom de 83, jag såg även John Norum på Total Control-plattan. Just när jag kombinerade en Fill Line of Backdrop och så kör en lite lisselåt där. Det var fantastiskt coolt.
Och det släppte de väl som en live-EP?
Ja, det gjorde de. Men det intressanta är det kvarteret då, när de slog igen då 92 som konsertarena också, förutom biograf, var att det året så startade Dennis Pop Cheiron-studion i exakt samma byggnad, samma kvarter.
Ja, det är bara en annan dörr.
En annan dörr, ja. Han startade då det här musikproducentkollektivet där även Max Martin hamnade. Och året efter fick de ju sin första Billboard 1 med den hemska design Ace of Base. Men the rest is pop history, som man säger faktiskt.
Tycke och smak.
En liten anekdot. Jag var faktiskt där i de berömda lokalerna här precis runt jul. Playground, Knights of the Realms skivbolag, hade julfest i det som nu heter Roxy Music, heter det nu för tiden.
Ah, okay.
Cheiron Studion. Då fick vi i alla fall gå ner och se
de klassiska, det klassisk mark så att säga, var allt det här hade hänt. Och de har byggt om lite grann och fixat lite där, men bland annat E-Types lilla hörna finns kvar som man kan se.
Är det som någon sån här museipis?
Ja, det är fortfarande aktivt. Du kan hyra liksom. Ja, och
det är inte så, som Astrid Lindgrens lägenhet.
Nej, inte riktigt, men nästan lite sådär. Här, det var här de sjöng in och det var här det var och sådär. Ja. Och sen så kan jag också full som en kastrull har jag varit där i alla fall. Så det har jag nu i alla fall bockat av listan.
Det har förmodligen Robbie Williams också varit.
Ja, precis.
Full som en kastrull. Ja.
Också ett oerhört traumatiskt minne apropå draken, kan jag säga. Att jag skulle flytta, jag bodde precis nästan granne med draken kan man säga. I några år. Och så skulle jag flytta och så behövde jag då förvara alla mina möbler någonstans under en kort period på draken, som nu är ett sånt här self-storage liksom. Och det kändes så hemskt, man går runt där och bara, men det här är inte sexigt alltså, får man säga. Det som en gång var en fantastisk konsertlokal är nu bara massa storage liksom. Så att,
Men Globen såg du din första stora. Vi har ju hela det området där. Globenområdet har vi många arenor. Där vi har Globen, Hovet, Annexet, nu Tele2,
Söderstadion.
Ja, just.
Och Hovet är där man har sett allt. Och missat allt. Det behöver vi inte gå in på. Men den första konserten på Hovet var faktiskt redan 63, Chubby Checker.
Mm-hmm. Oj.
Lite coolt. Och den är fortfarande konsertarena. Den senaste konserten var ju Till Lindemann från Rammstein som spelade där i december.
Just det.
Förra året.
Och första jag var på var Kiss 83, Lick It Up på Hovet.
Aha. Mm.
Med Helix som förband.
Den var jag också på. Mm. Min första på Hovet var Electric Light Orchestra 78, Out of the Blue-turnén.
Oj.
Det var jävligt coolt. Mm. 12 år gammal. Ja. Farsan körde in mig och klasskompisen och fick man upp leva ELO. Andra minnesvärda konserter på Hovet är Ozzy och Whitesnake 83.
Mm.
Ozzy körde... Vad Speak of the Devil-turnén.
Det var då Ozzy hade rakat av sig håret.
Han rakade av sig håret efter att Randy Rhoads hade gått bort. Och Whitesnake hade just in då Saints and Sinners-turnén.
Just det. Mm.
Och tidigare på den turnén så var det alltså Brad Gillis på gitarr och Pete Way på bas. Och det hade man ju offrat, i alla fall vänster arm för att få se. Liksom. vi fick Jake Lee och Don Costa istället, det var inte lika... rock'n'rolligt. Men just helt okej.
Okay. Ja. Och Don Costa hoppade väl bara in på några få
gig. Han hoppade bara in på några gig.
Sattes han igen av Bob Daisley som kom tillbaka.
Ja. Jag kommer ihåg två oerhört bra minnen från Hovet just. Första minnet, jag och min kompis Daniel Unger. Han var även basist i Hostile Youth, det här just gamla bandet som jag hade en gång i tiden. Vi skulle gå och se Iron Maiden. Kan ha varit... Vad kan det varit för platta? Låt säga Fear of the Dark eller den innan, vad det nu var. Bring Your Daughter to the Slaughter. Plattan där, jag kommer inte ihåg vad den hette. Och då hade min kompis då hade en sån här liten huva, du vet, som man knäpper fast man knäpper fast huvan liksom på sin jacka. Och sen så stod vi där och röjde och kollade på Iron Maiden liksom. Och sen så, han bara, jag har tappat min den här luvan. Vad synd liksom. Så bara, det var ju trist. Och sen så kanske en kvart senare så ser man, det flyger upp någonting på scenen. Och så Bruce Dickinson bara, what's this? Och så sätter han på sig den här huvan och kör en hel låt med hans huva på. Och det är så här, det är din huva. Så det var en kul grej. Nu ska man också ihåg, vi skulle kolla på Skid Row, kanske. Jo, Skid Row var det. Så stod vi i kön utanför och så var det några
unga tjejer. Och ni vet, på den tiden det var så här, man fattade inte riktigt, för att man själv tyckte att man har förstått allt kring det här bandet, liksom man har förstått allt. Så står några tjejer framför och bara, åh, han är så snygg, åh, han är så snygg, åh, så här. Och man bara, de fattar ingenting om det här, de fattar ingenting. Så hade de med en sån här mjukisorm som de skulle kasta upp på scen. Bara, jag ska kasta den här till Snake, vad nu heter just någon det, Snake-gitarristen där, eller vad han nu var. Och sen vi bara, losers liksom, tror jag ska kasta någon. Han bryr sig inte om sånt där liksom. och sen står man där, samma sak bara. Man ser den där rosa ormen, flyger upp på scen. Och så bara, oh. Så han sätter på den här runt liksom, och kör hela spelningen med den jävla ormen på sig. Man bara, fan också.
Kunde ha tagit mjukisormen med henne. Fan
också. Jag gillar den jävla ormen. Bara,
jag har faktiskt också ett sånt minne. Jag var Motorhead i Scania-rinken. Så hade jag gjort en egen slips, du vet, så här smal gammal ful skinnslips man hade på den här tiden, som jag satt nitar i, kastar upp den på scenen, och Wurzel som hittar på den turnén då, han tar på sig min slips och lirar resten av gigget i slipsen och sen kastar tillbaka den, så jag lyckas få den igen, lyckas få tag på den igen. Så att, kan man lägga ut den på eBay, tror ni?
Stage played slips.
Om du har provenans med bildbevis.
Ja, det fanns inga mobilkameror på den tiden.
Ja, det var några parenteser om hovet där.
Ja. Det märkligaste jag sett på hovet, det var ju ändå när UFO var förband till Twisted Sister. UFO var ute på Mr. Miner-turnén och Twisted släppte den här Come Out and Play, tror jag. Det var en sån här skolgård på scenen. Mm.
Ja, och Twisted Sister, de hade ju en superhit med Stay Hungry-plattan i Europa. Ja. Men de åkte aldrig hit då. Nej, utan de kom på turnén efter, och då hade det liksom börjat dala lite för dem.
Ja, för att jag minns det här så väl. Och så kom ju liksom, för det var ju, Disney ville väl vara schysst på något sätt. För att Pete Way producerade ju första Twisted Sister-plattan. Mm. Pete i UFO. Men alla var ju bara där för att kolla UFO. Det var ju så här, herregud, de är ju aldrig här liksom. Så att, säg att det var 7000 pers på hovet då. När Twisted började så var det ju 2000 kvar. Ja. Folk drog ju liksom. Ja. De var ju där för att kolla på UFO, inte Twisted Sister.
Ja, det är hårt.
Jag såg någon bild efteråt i tidningen, och då Dee Snider har ju på sig sin jävla jeansväst, och så har han ett stort UFO-märke på den. Men bara, ja. Du bet dig själv i arslet där.
Ja. Ja. Ja, nej, men det var svårt för Twisted Sister att följa upp den här Stay Hungry-plattan, tror jag, lite grann.
Ja, och just att de väntade nog för länge med att åka till Europa.
Precis,
av någon anledning.
Ja, men sen har vi ju kom i Globen som arena också.
Just det.
Första konserten på Globen var ju faktiskt Gary Moore.
After the War-turnén.
After the War-turnén 89. Jag var på den.
Mm. Ja, och det var något förband. Victory var förband.
Victory, svenska.
Nej,
just
Victory
det.
Med någon sångare som sjöng på Dirty Fingers, va?
Ja, men exakt, vad britter jag.
Så de körde någon Gary Moore-låt. De körde Hiroshima.
Just det, jag kommer inte ihåg. 89, det är preskriberat alltså. Ja. Ja. Sen hade vi faktiskt Söderstadion en rockkonsert. Det var juli 91, spelade ZZ Top med Thunder som förband. Thunder släppte sin magiska debutplatta då. ZZ Top hade släppt Recycler. Så att de var också lite i bakvattnet av sina största framgångar. Mm. Sjukt bra konsert. Men det var ju den enda rockkonserten som spelades på Söderstadion någonsin, för att de spelade där. Men vad man inte kunde göra de närmsta veckorna efteråt var ju att spela fotboll.
Det var söndertrampat.
Det var helt söndertrampat, kom jag ihåg. Så att det var ju så att Hammarby var väl inte jätteglada. Men sen var det faktiskt en konsert till på Söderstadion 2012, och det var Avicii.
Aha. Mm.
Så det är de enda två vi vet, konserterna som har spelats.
Men vad spelades den här klassiska Van Halen, Mötley Crüe?
Det var på Råsunda.
Det var Råsunda?
Yes. Ah,
okay.
Monster of Rock på Råsunda.
Och där, det var väl 3 år de körde konserter där. Det var Monsters of Rock, och sen var det Monsters of Rock igen. Och sen var det Queen,
exakt.
Och Queen var ju också något så här paket med Treat och Gary Moore, va?
Ja, jag var ju tyvärr inte på den.
Nej, inte jag heller.
Vi går inte in på det.
Nej. Jag tror vi har berört det tidigare.
Jag blir bara så jävla deprimerad.
Låt oss inte gräva ner oss. Nej, i den.
Låt oss inte gräva ner oss. Och det senaste är, tillskottet i området är ju då Tele 2. Eller,
jag gillar Tele 2.
Nya Söderstaden, som jag
har
säger.
Har man varit på konsert på Friends eller Blueberry Muffin
Strawberry
Arena, eller vad den heter.
Fields.
Ja, men den i Solna där jag har sett 2 eller 3 konserter där, Iron Maiden och Kiss, och det är så varit så fruktansvärt dåligt ljud.
Ja, jag har sett jag har sett Coldplay, Depeche och Guns, och det har varit
katastrofljud,
ja. Faktiskt. Och jag vet de som var på Black Sabbath, jag var inte det själv, men det var också tydligen katastrofljud.
Jag vet att du och jag, Allan, var där på Kiss.
Ja, just det.
Det var ju kul att se, men lät ju,
ja, det lät ju
pannkakan
som
liksom.
En påse nötter liksom. Men Tele 2 har levererat varje gång jag varit där. Jag har sett Ghost, jag såg Kent se absolut sista där. Och...
ja, jag har sett, jag var på invigningen. Klassat för kanske inte som en allmän konsert. Då var det ju Robin, Winnerbäck och Kent.
Just det.
Så det var inte så jättemetal. Efter det, jag har faktiskt sett 2 konserter. Kiss sista...
just det, de var riktigt bra också.
Ja, riktigt bra. Och så såg jag också Kent absolut sista. Så det är ganska skruvat egentligen. Jag som aldrig har betraktat mig själv som ett Kent-fan har sett Kent 2 gånger på Tele 2.
Ja. Men Hovet, Beatles lirar ju där.
På Hovet?
Ja, Beatles har lirat där.
Mm-hmm.
Det är okay. Jättehårt.
Ja, det är ju, får verkligen. Man säga.
Ja. Och jag har sett Paul McCartney där.
Man är ju alltid för ung eller för gammal. Det är ju så. Det är det ständiga dilemmat när det gäller musik.
Ja. Paul McCartney, Flowers in the Dirt-turnén. Det är nog det bästa jag har sett.
Ja, du såg det, Flowers in the Dirt. Jag har sett honom 2 gånger efter det. Alltså, så, säkert i Globen då.
Ja.
Men också fantastiskt såklart. Men Flowers in the Dirt var ju någonting speciellt på något sätt, må man säga.
Ja, och det var då han... på allvar började köra riktigt mycket Beatles-låtar i setet.
Mm. Ja, kul.
Ja, det... Nej, jag har aldrig sett Paul McCartney faktiskt.
Nej.
Nej.
Jag kommer ihåg, nu ska jag snart sluta med mina inlägg här, men
en rolig, bring it on.
Rolig anekdot apropå Paul McCartney. Vi var och kollade på Paul McCartney. Jag var och kollade med min pappa och mina bröder säkert då, kanske. Och sen så träffade vi på några vänner där liksom, som var och kollade. Och det var det liksom pappan i den familjen som var så här. Jag satt och funderade under showen så här, att han, det kom upp en flygel, liksom stor flygel så här, mitt under showen som han började spela på och så här. Satt och tänkte så här, fan liksom, att de alltså fraktar runt hela den där flygen runt hela världen liksom, vilket jävla jobb liksom, fraktar runt den här flygen. Så var så här, jo, men de fraktar ju runt allt
hela scenen,
fraktar de runt hela allting du ser. Ja, de fraktar dem runt hela världen. Ja, just jävla.
Han hänger på flygen. Det är bara kanske ett av de mindre problemen.
Ja, precis.
Ja.
Den här flygen, vad har de den när det är hockeymatch?
Ja, ställer de den då i den här
det
kanske?
Det är där de spelar jinglarna när det är avbrott i matchen.
Det är på
flygen. Ja. Jag kom på bara en ja, naturligtvis bästa man har sett på Hovet. Det pratade om förra avsnittet. Det är ju Priest. Herregud. Men det vet vi, Robbie Untouchable. Men jag kommer ihåg, jag har sett Whitesnake där flera gånger, men Slide It In-turnén. Det är den mörkaste konserten jag har sett, tror jag någonsin, för att det var jävligt cool. 84 var det, va?
Det var John Lords sista turné med Whitesnake, eller hur?
Ja, och då var det alltså, det var Lord och Cavalier såklart. Så var det då Neil Murray på bas, Cozy Powell på trummor.
Oj.
Och John Sykes på gitarr, och de öppnade med Gambler. Och jag kommer ihåg att alla i bandet tar på sig svarta skinnkläder. Och det är typ bara vanliga strålkastare med så här gult ljus, bara det, som är väldigt sporadiskt, alltså inget så här, du bara så här, De bara går in
det
och så bara...
stenhård,
bara går in och försöker, ja, försöker flytta Robs skåp från året innan. Men de lyckas ganska bra. Det var jävligt bra konsert. Alltså.
Klipp till plattan efter och MTV-lampor. Och
Still of the Night som hände sen efter det här.
Frisyrer.
Ja, alla har gått till frisören och nej, det är inte, ja, inte samma sak. Nej. Riktigt. Men... gillades ju bättre Over There, som det heter.
Nej, det ska ju vara läder, va?
Det ska ju vara läder. läder. Dock inte smal läderslips.
Nej,
det, kanske inte... det kommer nog aldrig tillbaka.
Var det inte jag. Någon sen platta med de här Cherry Pie, vad heter de? Warrant. När alla har läder och trummisen har läder, såna här tyska, du vet, fast i svart läderhosen fast i svart, så här metalläder fast kortbrallor med
tveksamt
hängslen.
Den, ja. Fast den plattan,
det kan jag
jättebra.
Inte tänka mig.
Jo, det är absolut hårdaste året. Dog Eat Dog heter plattan.
Okay.
Uncle Tom's Cabin är fortfarande en personlig favorit. Det är jävligt bra.
Men det var svårt för dem att tvätta av sig Cherry Pie. Det gick aldrig riktigt liksom, för dem att göra det.
Nej, men, de hade behövt något så här fläckborttagningsmedel för den här
körsbären. Något fettlösande.
Körsbärs. Det är svårt när man har hamnat där. Det är alltid en blessing and a curse att ha en sån mega hit. Liksom.
Ja. Man måste omfamna den och bara köra på. Tror jag.
Problemet är i ett sånt läge, om den ska bli tuffare och köra hårdare. Den är mycket hårdare, den plattan. En del låter det snorhårda. Liksom. Och så bara svartleder. Men de tappar ju all publik de har haft.
Ja,
och
man måste
den publiken de vill ha kommer inte upptäcka den riktigt, för att det är Warrant.
Ja.
Så att det blir det blir fel från båda håll. Men jag fastnade för den plattan. Ja. Så att de har i alla fall ett fan.
Men runt samma tid troligtvis då, så de som lyckades faktiskt med det var ju Kiss med Revenge. Alltså med Unholy och hela den grejen. De är svartläder, hårt, vi ska försöka göra en ny stil. De försökte ta det här ett snäpp till genom att göra...
Nej, men,
vad heter den här grunge plattan som
som aldrig släpptes för att de återförenades. Det släpptes den senare. Kanske,
ja. Men det blev ju, därför hörde man kryssningarna komma, så att säga. Men
det där är lite en falsk bild som man har, att de lyckades med Revenge, för dem.
Det kanske de inte gjorde.
Nej, det gick liksom, det gick inte.
Nej.
De fick inte ihop det, de var bankrutt.
Ja.
Och det var först när de sminkade på sig då 96 igen som det lyfte.
Fast den är betydligt bättre än Hot in the Shade.
Oh ja, men Hot in the Shade är ju något slags mishmash där de förmodligen av ekonomiska skäl har använt demo bakgrunder med trummaskin på vissa låtar och sådär.
Ja, just det.
Så ja, och låtarna suger. Det är två eller tre bra låtar på den.
Ja,
den är faktiskt rätt hemsk. Fråga mig.
Ja.
Men
Vad känner ni? Tycker ni att köket har hållit för den här inspelningen?
Köket har hållit måttet, absolut.
Ja, måste köket.
Riktigt bra kök.
Det håller måttet där ute i Hägersten, absolut.
Ja. Och vi ska ju på gigga snart på Hägern.
Ja, just det. Den legendariska... pizzerian Hägen här i Hägersten där det händer mycket det konstiga händer, saker. Ja.
Du ska inte underskatta det. Tänk på att även Saxon en gång i tiden var inbokade på en pizzeria vid Danvikstull.
Ett Kina-pang.
Danvikstulls
värdshus.
Ja, nej, precis. Nej, men det ska vi göra ikväll, du och jag, Allan. Det blir lite ring-a-rang kväll, kan man väl säga. Ja.
Men om du får välja en låt som vi ska spela i slutet på avsnittet, Marcus. Vad kör vi?
Får det vara vad som helst?
Vad som helst.
Okej, då skulle jag faktiskt vilja köra, apropå, vi pratade ju tidigare om, inte så mycket, men lite grann i alla fall kanske om Priest, tror jag. Dök upp i alla fall som... så skulle jag köra.
Kommer aldrig undan Priest. Och det är helt okej.
Okay. Så att Metal Gods skulle väl kunna vara... en bra avslutning på den här podden, tror jag.
en band. Av de bästa Priest-låtarna enligt mig.
Eller? Ja. Ja, men det håller vi med om. Mm. Tack Tony.
Tack Allan.
Tack Marcus.
Ja, stort tack.
För att du bjöd in oss.
Som fan för att jag fick vara med. Jättekul. Och tack för den goda ölen som jag faktiskt fick här lite grann under gång.
Tack för kaffet.
Även om det är inte därför vi gör det här. För att kunna dricka öl, grabbar.
Det är ändå underskattar inte ölens inverkan.
The power of evil.
Ja.
Ja, men tack så mycket och tack för att ni har lyssnat och puss och kram och
och glöm aldrig att Glenn Danzig är som Lee Aron fast tvärtom. We take the-